When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej! Sitter du med mobilen? Har du precis satt på podden och tänker att du ska bara kolla lite Facebook också samtidigt? Då är det här avsnittet för dig. Stäng ner Facebook nu och stäng av notiserna för sms och alla dina andra appar så kör vi igång. Men först en liten grej. Jag tänkte slå ett slag för Svenska Stand-up-galan. Det är humorbranschens egen prisgala med stå upp, sketcher, musik och tårdrypande tal den 28 februari. Så får du se Nisse Hallberg, Shanti Rydvall Menon, Simon Gärdenfors och så jag då som konferensier tillsammans med Marcus Johansson. Biljetter på skalateatern.se. Och nu till det jag brukar säga. Jag heter Fritte Fritzson och det här är allt du vill att veta.
Sen den första iPhone-modellen lanserades 2007 har de flesta av oss skaffat smarta telefoner. Idag ägnar vi timmar framför våra mobilskärmar och för många av oss är suget starkt efter att ta fram telefonen för att se om det hänt något nytt. Den som ska berätta för oss om hur de smarta telefonerna lockar oss och hur vi kan hitta ett balanserat sätt att hantera dem är Siri Helle. Hon är psykolog, föreläsare och författare. Just nu aktuell med boken Smartare än din telefon. Varsågoda. Allt väl att veta om mobilanvändning med Siri Helle.
Välkommen till podden Siri Helle.
Tack så mycket.
Framför mig har jag din nya bok som heter Smartare än din telefon. Varför har du skrivit den?
Jag skrev den för att det är ett så intressant ämne det här med våra telefoner. Det har ju verkligen hänt jättemycket bara på några år. För 10 år sedan var det knappt någon som hade en smartphone och nu är det 9 av 10 svenskar som har en. Men det har påverkat vårt liv på många sätt och alla sätt är ju inte bra. Under de senaste åren så har det skrivits väldigt mycket om hur mobiler kan göra oss ångestfyllda och hur de gör oss stressade och distraherade och... Jag är psykolog och jobbar med att popularisera psykologi och föreläsa och skriva om det och så. Så då tänkte jag att okej, nu är det dags. Nu ska jag skriva en handfast guide till hur man faktiskt får en sund relation till sin mobil. Och vad som var så himla intressant var att jag gick in för att skriva den här boken om hur man drar ner på sitt skärmanvändande. Men vad jag upptäckte var att det faktiskt finns jättemånga användningsområden som påverkar vår hälsa positivt. Så att nu har ju den här boken under titeln hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Så den handlar ju både då om hur man blir av med de här mobilvanorna som kan göra en stressad, men också hur man får mer av det här användandet som faktiskt får en att må bättre.
Varför är det så lätt att drunkna i mobilen då när vi egentligen skulle kunna göra andra saker?
Ja, till att börja med så är det ju för att den är så användbar. Jag vet inte om du har hört folk säga det här, men jag reagerar när folk säger ja, men nu för tiden så rör ju människor sin mobil mer än de rör sin partner. Och det låter ju väldigt upprörande, men om jag genom att röra min partner kunde skicka mejl till alla mina kollegor, kunde hålla koll på min kalender, kolla på Netflix, ja, men då skulle jag antagligen sitta och peta på honom dagarna ända. Så det är ena sidan av myntet. Det andra är ju att de är ju faktiskt designade för att vi ska vilja spendera mycket tid med dem. Och det bygger på de här uppmärksamhetsekonomin som man kallar det. Alltså att det är väldigt många appar som drivs av annonsintäkter. Och de tjänar ju mer tid vi spenderar i dem. Och därför de som har designat de här apparna har lagt in då en massa uppmärksamhetskrokar kan man kalla dem.
Vad kan det vara till exempel?
Ja, men till exempel om man sitter och kollar på Netflix eller YouTube. Så när en video tar slut så börjar de spela nästa direkt. Och det är för att vi människor är väldigt känsliga för stoppsignaler. Precis som vi behöver startsignaler som säger att vi ska börja göra någonting, så behöver vi stoppsignaler som säger att vi ska sluta göra något. Och genom att ta bort den typen av signaler så stannar vi längre på de här plattformarna. Och en annan jättebra exempel är det här med aviseringar. Alltså att vi hela tiden får påminnelser att gå in i den här appen. Åh, titta, nu har du fått ett meddelande. Någon har kommenterat på den här. Och det gör att vi helt enkelt går in också vid tidpunkter när det egentligen inte passar oss.
Just det. Men skulle du säga själva smartphonen eller den smarta mobilen i sig också kunna sägas vara en sån pryl som är designad för att vi liksom ska hålla på med den hela tiden?
Ja, den är ju väldigt praktiskt utformad. Alltså, den ryms ju i en bakficka. Knapparna är ju anpassade för att de ska sitta bra i handen. Och det är ju verkligen ett tveeggat svärd. Det är ju också extremt praktiskt och det gör det lättare att göra alla de här positiva sakerna med mobilen. Men sen är det klart att då lägger man tiden med mobilen på onödiga grejer, ja, men då kan det bli ett problem just att den är så smidig.
Ja. Men nu när vi pratade om det här så tog jag ju fram mobilen. Och ja. Alltså, det är ju extremt oartigt eftersom vi sitter i en intervjusituation. Men det var ju liksom så att jag tänkte ändå tanken på att öppna.
Ja, det roliga var att jag reagerar ju inte ens. Så att jag bara tänker, ja, där gör ju folk nu för tiden.
Ja. Men sen har det ju hänt mycket saker just när det gäller mobilvett och etikett. Alltså, för några år sedan så var det väl vanligt att folk satt på en restaurang och bar och kollade i mobilen. Men det känns som ändå att folk lägger undan mobilerna mer idag.
Ja, det har ju blivit en helt annan medvetenhet kring de här frågorna. Och det är ju någonting positivt. Jag brukar tänka på det i termer av att det var ett vilda västern. Vi visste inte riktigt hur vi skulle använda de här. Det kom en cool pryl. Oh, wow, vad kan man göra? Man kan göra det här, man kan göra det här. Och vi reglerade inte vårt användande på något sätt. Nu har vi insett att vi kanske inte kan använda dem jämt.
Just det, men det känns som att all ny teknik har en sån liksom invändningsfas på något sätt.
Ja, exakt. Jag tänker att alla grejer är väldigt coola, häftiga i början. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Mm. Jag skriver i boken att mobilen är ett fantastiskt verktyg, men det är som att vi fram till nu har saknat en manual för hur man ska använda den.
Men om man då, som jag, har lite svårt att inte ta upp mobilen varje gång jag sitter på bussen eller till och med på toaletten, vilket är lite pinsamt. Har du några tips hur jag ska tänka?
Mm. Till att börja med så skulle jag fråga, tycker du att det här är ett problem för dig? Till exempel då att du kollar mobilen på toaletten. Det kanske är ett problem om du blir klandig. Men jag menar, annars så, om du har några minuter över att kolla mobilen, är det verkligen ett problem?
Ja, men jag tycker kanske till viss del att det är ett problem. Mm. Men det var nog kanske det mer för några år sedan. Jag var på semester i New York med min sambo. Mm. Och då, på första som hände på morgonen på hotellrummet var att jag liksom gick in och kollade Twitter.
Ja.
Och då blev hon irriterad på mig. Och sen hade vi lite snack om det. Och sen dess så tror jag att jag ändå justerade mitt beteende lite grann.
Precis, och där har vi verkligen nyckeln till det hela. Att det är ett problem om det skapar problem. Antingen för en själv eller i relation till omgivningen. Och det är en viktig distinktion, för att det känns som att många idag vill dra ner på sitt mobilanvändande trots att de trivs ganska bra med det, bara för att det har blivit lite skamfyllt att till exempel sitta med mobilen. Men om det då är ett problem för andra så finns det ju jättemycket som man kan göra åt det. Vad många försöker med i första hand, det är ju disciplin. Att helt enkelt skärpa till sig, inte ta upp mobilen. det funkar ju ofta så där. Att om man har testat några gånger och det inte har funkat, men då kanske det inte är disciplinen man ska jobba med. Som psykolog så jobbar vi mycket mer med att ändra förutsättningarna. Anledningen till att man tar upp sin mobil, det är ju liksom för att det är en så låg tröskel att få de här belöningarna som finns i mobilen, och det är en hög tröskel till att göra andra saker, till exempel att sitta och läsa en bok på tunnelbanan istället. Vad händer då om man justerar trösklarna? Till exempel då, lägger mobilen längst ner i väskan och lägger boken överst istället. Eller om man vet att man ofta fastnar i sociala medier på jobbet, ja, men då kan man ju faktiskt blocka sociala medieapparna under arbetstid. Det finns ju dels i nyare telefoner så finns det ofta under inställningar någonting som heter skärminställningar eller digital wellness. Och sen finns det också fullt med externa appar som man kan ladda ner.
Men de här notiserna, de är ju också en källa till oro. Känns det som att man bara hela tiden så här blir dränkt av. Och du har fått ett meddelande på Messenger och liksom någon har addat dig på Twitter. Eller... Men då, det kan man väl också reglera ganska enkelt, tänker jag.
Ja, precis. Det går ju att göra under inställningar. Mm. Och så har jag gjort med min mobil nu, att jag har slagit av alla aviseringar som jag inte verkligen behöver. Om vi tar till exempel sociala medier, då går jag in och kollar där istället när jag har en stund över. Istället för att varje gång jag tar upp mobilen inse att det finns 15 olika plattformar som vill mig någonting. Det är ju väldigt stressande.
Ja, verkligen. Några fler tips då om hur man kan avgränsa sitt mobilanvändande?
En bra grej att börja med, det är ju att ladda ner en så kallad spårningsapp. Så antingen så kan man ju då hitta det under sin mobils inställningar om den är ny, och annars kan man ladda ner en spårningsapp som trackar hur ofta man använder telefonen, vilka appar man brukar använda. Och då kan man ju upptäcka ganska tidigt då att jag till exempel upptäckte att jag spenderar lite för mycket tid med att kolla på memes. Så då har jag insett att det får jag absolut inte göra när jag vaknar morgonen eller på lunchen, för att då bara fortsätter jag scrolla. Och då var det ganska enkelt för mig att ändra det.
Du har ju läst en hel del studier om hur mobiler och andra digitala verktyg påverkar oss människor och våra hjärnor. Vad säger forskningen om det här egentligen?
Mm. Till att börja med så kan man ju säga att det är ett väldigt ungt forskningsfält. Det finns inte jättemånga studier gjorda hittills, och det är förståeligt såklart, för att det tar ju väldigt lång tid att göra rigorös forskning och titta på långtidseffekter, så att det finns inte jättemycket forskning. Men av den forskning som har gjorts så är det ändå intressant nog väldigt många som har verkligen blåsts upp i media. Och det är väldigt många myter och missuppfattningar som cirkulerar kring hur vi påverkas av våra mobiler. Jag menar, att mobilanvändande förändrar hjärnan. Det låter ju väldigt obehagligt. Grejen är den att om man faktiskt tittar på forskningen så allt vi gör förändrar ju vår hjärna. Och hur den ser ut och hur den är uppbyggd. Det är för att hjärnan är plastisk och för att den ska kunna anpassa sig till att vi ska kunna lära oss nya saker. Så att allt vi gör förändrar i viss mån hjärnans struktur. Så att, och i det här sammanhanget då behöver man komma ihåg att förändring inte nödvändigtvis är samma sak som försämring. Utan att det kan vara att vi bara blir bättre anpassade efter att leva i ett digitalt samhälle.
Mm.
En annan sån väldigt populär missuppfattning eller myt, vad man ska kalla det, är att vi människor får kortare uppmärksamhetsspann. Jag vet inte, är det någonting du har hört?
Ja, men jag tror jag kanske att jag läste någonstans. Ja.
Ja.
Eller jag läste inte hela, för jag orkar inte.
Nej, eller ja, men precis. Och grejen är att om man tittar på uppmärksamhetsforskning så det finns liksom inget allmänt vedertaget uppmärksamhetsspann som går att mäta på det sättet. Men däremot så har ju verkligen kraven vi ställer på våra hjärnor förändrats. Så tillvida att vi ofta gör flera saker samtidigt. Man kanske sitter och mejlar samtidigt som man jobbar, samtidigt som man lyssnar musik. Och då känns det ju kanske då som att man får svårare att fokusera på en sak åt gången. Och då behöver det betyda att det är hjärnan som har förändrats så mycket som att det är miljön som har förändrats.
Just det, för det är ju så, som det skriver du i din bok också, att det är, ju fler saker vi gör samtidigt, desto svårare har vi egentligen att fokusera på huvuduppgiften.
Ja, precis. Man tänker ju ofta att man sparar tid när man multitaskar. Men vi människor kan faktiskt bara göra en sak åt gången om vi verkligen fokuserar på det. Och vad vi däremot är väldigt bra på, det är att skifta fokus mellan olika uppgifter. Så det kan kännas som att man gör flera saker samtidigt. Men egentligen så är det bättre då att göra klart en sak i taget. För då, ja, man presterar bättre och också så är man mindre stressad helt enkelt. Ja.
Men när det gäller mer maskinella arbetsuppgifter som att diska, då kan man ju lyssna på en podd samtidigt. För då vet man ju hur man diskar, så det behöver man ju inte tänka så mycket kring.
Precis, det är mer automatiserat. Mm. Ett vanligt påstående är att mobilanvändarna leder till psykisk ohälsa. Och det beror ju på hur man använder sin mobil. Det är klart att då, om man använder sin mobil till att göra 1000 saker samtidigt som man sitter och jobbar, ja, men då kommer man antagligen bli mer stressad. Eller om man sitter inomhus och tackar nej till att träffa sina vänner för att man bara sitter och scrollar på sociala medier, ja, men då kommer man antagligen bli mer deppig. Mm. Men om man däremot använder den för att hålla kontakten med vänner när man är ifrån dem, eller för att bli mer effektiv på jobbet, eller kolla på en bra serie eller hänga i ett forum, då kommer man sannolikt må bättre. Mm. Och det är det här som är så viktigt, att vi har kommit så långt så vi kan inte längre prata om de här övergripande effekterna, menar jag, utan vi måste zooma in på vad är det faktiskt som är bra och vad är det som är dåligt, så att vi kan göra mindre av det dåliga och mer av det bra.
Just det. Men vissa då hävdar ju att överanvändande av mobilen är som ett beroende, alltså som att vara beroende av alkohol eller liksom heroin. Är det meningsfullt att liksom likställa på det sättet?
Nej, jag undviker verkligen termen mobilberoende, just för att det inte finns vetenskapligt stöd för att kalla överdrivet mobilanvändande för ett beroende i dagsläget. Mm. Och jag tänker att det också blir väldigt fel när vi gör det. För då menar man ju då, när man driver den här tesen, så menar man ju att ja, men mobilanvändande, det triggar hjärnans belöningssystem, vilket också till exempel alkohol gör. Så man får så här, frisätter dopamin, det känns bra och man blir triggad, man vill göra om det här. Mm. Grejen är att allt som är njutbart triggar hjärnans belöningssystem. Mm. Att äta god mat eller att umgås med vänner eller att stryka av en punkt på sin att göra-lista. Och det är klart att man lite slängigt kan säga så här, att jag är beroende av att stryka grejer för min att göra-lista. Men det är kanske egentligen inte ett problem.
Nej.
Så jag tänker att det är väldigt många med journalister och opinionsbildare som verkligen gör oss en otjänst när de liknar mobilanvändande vid en drog. För det är klart att då blir man ju väldigt rädd. Man tänker, men gud, jag vill inte ge mitt barn en heroinspruta att leka med.
Ja, just det.
Ja, och för grejen med mobilanvändande, det beror ju på verkligen vad man använder mobilen till. Jag skulle säga att det är mycket bättre liknelse att säga att det är som en mat. För mat så kan man ju också äta fel mat och man kan äta det vid fel tidpunkter och äta alldeles för mycket. Men det kan ju också vara någonting väldigt positivt i ens liv. Så det handlar om att, det är klart att om man äter sallad så kan man äta jättemycket. Mm. Medan efterrätter kanske man ska försöka hålla till vissa specifika tidpunkter. Mm. Med det sagt så, det är klart att man kan ha problemanvändande med sin mobil. Som alltså är att man använder trots att det ger negativa konsekvenser. Som du säger där, när du sitter på toaletten, när du är på semester och kollar Twitter istället för att uppleva det här och din fru blir arg. Ja, men då är det klart, då är det inte så bra. Och det kan man ju hitta olika strategier för att hantera sådär.
Just det.
Men det är inte samma sak som att likställa mobilen vid alkohol eller vid droger. För att det är verkligen att dra det till sin spets. Och det tänker jag att man... Det ska vi inte göra i dagsläget, för det finns inte stöd för det.
Då gör vi inte det. Men du, varför tror du att det råder en sån här liksom alarmistisk stämning då kring våra mobiler?
Ja, det är väldigt intressant varför det händer. Det är inte första gången det händer i världshistorien att vi människor blir väldigt rädda när det kommer en nymodighet. Det har vi sett tidigare. Tidigare så varnar man ju för hård rock och man har ju varnat för ännu tidigare när tågen kom, när bilarna kom. Och på ett sätt så är det väldigt rimligt. Vi människor, vi är ju inbyggda med en typ av försiktighetsprincip som gör att vi är väldigt vaksamma när vi stöter på nyheter och gör att vi är väldigt vaksamma på hot. Det kallas för negativitetsbias. Mm. Alltså att vi tenderar att lägga mer värde vid negativ information än vid positiv. Och det är det som gör också att om man får en komplimang och en förolämpning, så är det förolämpningen man ligger och ältar om natten istället för komplimangen.
Just det, och det är därför man ska ha en ratio på 5-1. När
ja.
Eller hur?
Ja, verkligen.
I bokvis var det så att man par som ger varandra 5 gånger så mycket komplimanger som klagomål klarar sig bättre.
Ja, precis. Just för att om man ger lika mycket av varje, då tenderar vi att komma ihåg det negativa. Just så det. Vi måste verkligen ha en övervikt på det positiva. Ja. Precis.
Jag tycker det här samtalet går jättebra.
Ja, härligt. Detsamma. Jag tycker det är väldigt härligt. Ja, men och det här negativitetsbiaset, det ger ju konsekvenser. Både i det lilla, att vi har mycket lättare att komma ihåg alla de gånger som mobilen ställer till problem för oss. Eller när vi såg en förälder som ignorerade sitt barn på bussen till förmån för sin mobil. Kanske snarare än vi har lätt att komma ihåg de där gångerna när man själv kunde sitta och facetima med sin brorson. Eller att man kan gå hem en halvtimme tidigare från jobbet och hämta på förskolan för att man kan ta igen det och jobba igen det senare. Men det får också då effekter i det stora, att vi köper fler tidningar när det är alarmistiska rubriker. Politikerna får mer gehör och de pratar om risker och faror och samhällsproblem snarare än de pratar så mycket om möjligheter. Så jag tänker, i grunden så är det väldigt bra att vi är vaksamma. Och inte bara, du vet, kastar ut alla böcker ur skolan och säger nu ska vi bara ha iPads. Men vi får inte låta det gå för långt. För som det är nu så tänker jag att det är väldigt många som är rädda för sina skärmar eller är väldigt vaksamma. Och till exempel då inte vill låta sina barn komma i närheten av en skärm. Och då riskerar vi som sagt att gå miste om alla de här fördelarna med tekniken.
Men det är också någonting ironiskt med att de här alarmistiska rubrikerna om hur farligt det är med mobiler är ju också klickvänliga på Twitter och Facebook. Och då, liksom, då läser vi ännu mer av sådana nyheter som vi får då genom de här kanalerna. Och så får vi ångest över att vi använder dem när vi läser de här rubrikerna.
Jag har blivit självspelande piano. Att jag måste hålla mig uppdaterad för att veta hur farligt det är.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du var inne på det här med barn då. Alltså, kan jag ge min 2,5-åring mobilen då och då när jag och min sambo sitter på restaurang till exempel?
Ja, det skulle jag säga bero på hur, vilken relation ni har i övrigt. Det är klart att det är inte bra
den
att...
Den är kanon!
Ja, men då så. Det är inte bra om en 2,5-åring bara sitter med sin skärm hela tiden. Utan barn behöver ju leka i parken, umgås med sina föräldrar och träffa andra barn och... Men om barnet får göra det så är det ingen fara att det då och då också sitter med en skärm. Jag tänker antagligen då när ni är på restaurang, det är också bra med harmoniska föräldrar som kanske inte måste springa ut och stressa iväg för att barnet blir ledset till exempel.
Exakt, för hans attention span på restaurang är ju väldigt, väldigt kort. Han blir snabbt uttröttad. Men får han att sitta med Bully Boom på appen så kan vi ju sitta och käka middag i lugn och ro.
Mm, jag tänker det liksom att om ni försöker få det att funka i början, få honom att äta och sådär, och sen så tänker ni, ska vi ta en kaffe också och ge honom skärmen? Ja, men då är inga problem. Och då skulle jag säga att fokusera också på vad är det han tittar på? För att här visar ju forskning att det finns väldigt pedagogiska appar och program som barn faktiskt lär sig. De utvecklar sitt språk, de utvecklar sin matematiska förmåga, problemlösning. Så se om ni kan hitta några sådana spel eller appar. Kanske snarare än att bara ge barnet telefonen och säga, ha så kul.
Ja, precis. Här min mail.
Good luck, have fun.
Ja, just det.
Ja, och det här är ju också intressant då, just för att många tänker att för barn så gäller ju mindre skärmar desto bättre. Men det kom, här om året så kom det en jättestor UNICEF-rapport som sammanställde forskningsläget om barn och skärmar. Och där visade det sig att de barn som faktiskt mådde bäst, det var de som hade måttlig skärmtid.
Okej, okay, så inte de som hade ingen?
Nej, precis. Utan de som hade skärmar mådde lite bättre. Och det kan delvis bero på att mycket av ungas kultur har flyttat ut på nätet. Väldigt mycket underhållning. Många barn umgås mycket över nätet och man riskerar att halka efter i kompiskretsen om man inte är där.
Mm. Ja, men det är ju det också att, det är liksom, att hävda att det som sker på nätet är någonting annat än verkligheten. Det blir ju liksom en grov förenkling, för att nätet är ju också en del av verkligheten.
Eller hur? Och här kan man verkligen märka en generationsskillnad där yngre människor... Ja, men, äldre generationer kanske använder uttryck som IRL, in real life, och säger att men i verkligheten så.
Ja, jag använder det just.
Victor säger också att de här effekterna är överlag väldigt små.
Mm.
Så att vare sig man använder skärm eller inte, så verkar det inte ha särskilt stor effekt om man tittar på gruppnivå. Utan då är det andra saker som till exempel familjeförhållanden, hur man har i skolan, att man äter regelbundet. Det har mycket större effekt på barns välbefinnande än hur mycket de använder en skärm.
Mm. Ja, men det är skönt att veta. Men det här med, liksom, med vår familj, partners, vänner och sådär. Om man har någon kompis eller någon familjemedlem som man tycker håller på störigt mycket med mobilen. Finns det några bra liksom, sätt då? Eller bara säga till? Eller finns det några bra taktiker där?
Mm, jag tycker det blir jättejobbigt om man till exempel sitter och umgås och sen så är det någon som tar upp telefonen hela tiden. Men mitt tips då är att börja med att fråga så här, vad är det du gör för någonting? Alltså lite mer nyfiket. För det kan ju vara en ganska bra, särskilt om man pratar med någon som är yngre och har lite svårt att hitta gemensamma samtalsämnen, så kan det vara en väldigt bra väg in.
Ja. För då pratar man cool game du spelar?
Ja, precis. Undvik de uttrycken dock. Nej, men precis. För att då pratar man om någonting som faktiskt är angeläget för den andra personen. Och sen så kan man ju säga då, kan vi försöka umgås utan mobilerna?
Mm.
Och sen så blir det verkligen ett återkommande problem. Då kan man ju ta upp det som man tar upp andra problem i en relation. Att man kanske mer sätter sig ner och säger, du, jag har tänkt på en sak.
Just det. Sen är det ju så att vi är ju nåbara då, potentiellt sett då, 24/7 idag. Är det viktigt att sätta gränser mellan arbete och fritid?
Det är det absolut, skulle jag säga. Just för att det är ju så himla lätt nu att jobba dygnet runt, som du säger. Det är väldigt vanligt till exempel att man kollar mejlen på kvällen. Jag såg också att varannan svensk kollar mejlen också på semestern. Och grejen är ju att för att vi ska kunna prestera så behöver vi vår återhämtning. Människor är väldigt lika batterier på det sättet. Att vi kan inte göra uttag hur länge som helst. Vi måste fylla på med ny energi. Och om man då hela tiden har en fot i jobbet, då kan man inte koppla bort hjärnan, man kan inte koppla bort tankarna. Och då blir man också stressad och kanske till och med utmattad över tid.
Men det finns ju två olika sätt att se på det. Vissa hävdar ju då, att, som jag då till exempel, att jag blir mer stressad när jag inte får vara lite uppdaterad. Alltså jag är frilans och jag har ju liksom inga så här fasta helger eller semestertider. För mig blir det liksom att gå en hel sommar liksom utan att vara uppkopplad, det blir bara ett större och större stressmoment.
Ja. Ja, det här är också väldigt intressant att människor har olika preferenser.
Mm.
Man kan lite grovt dela upp människor i segregerare och integrerare.
Gäller det invandringspolitik också?
Ja, Ja, det lämnar jag därhen.
Okay.
Nej, men segregerare gillar att ha en väldigt tydlig gräns mellan jobb och fritid. Att när klockan slår 5, då går jag från jobbet. Och sen vill inte jag tänka på det förrän klockan 8 morgonen därpå. Medan integrerarna, det låter som att du är mer en integrerare då, som gillar att blanda det här. Så att du vill kunna gå ärenden på arbetstid, men sen också då kunna kolla mejlen sent på kvällen till exempel. Och det går att få båda de här strategierna att funka. Grejen är att också integrerare behöver den här återhämtningen. Så då behöver man också avsätta tid när man inte jobbar. Så mitt tips då är att kolla igenom din telefon. Samla upp alla de här jobbrelaterade apparna och mejlen och sådär. Och lägga dem i en särskild mapp som du bara öppnar när du har arbetstid.
Mm.
Och sen på förhand bestämma när du ska jobba. Så behöver du till exempel jobba på kvällen, men bestäm då, jag jobbar mellan 9 och 10, eller vad det nu blir. Och då kan du gå in i den här appen. Men att inte till exempel ha jobbmailen på hela kvällen, för att då får du inte chansen att slappna av.
Mm. Så lite struktur även om man är en integrerare helt enkelt.
Precis.
Mm. Men när vi väl är på jobbet då, hur kan vi organisera de digitala kanalerna vi ändå har då, så att vi får ut mest möjligt av vår arbetsdag?
Mm. Ja, vi pratade tidigare om det här med att multitasking inte är någon bra idé. Så istället för att försöka göra 5 saker samtidigt, gör en sak åt gången. Så slå av aviseringar på mejlen, om du inte till exempel då jobbar i kundtjänst så att du behöver vara tillgänglig. Liksom. Nej, men slå av mejlen och kolla på bestämda tider istället, så att du gör klart en arbetsuppgift, sen kolla mejlen, sen gör nästa arbetsuppgift. Och då till exempel, telefonen kan ju också vara en lockelse här verkligen. Mm. Att man vill gå in och bara kolla lite snabbt vad som händer på Facebook. Och samma sak här då, att gör det i så fall i dina pauser. Så att du, om du vet att du har lätt att bara kolla telefonen lite snabbt, lägg den utom räckhåll. Slå av ljudet och lägg den utom räckhåll så att du inte blir frestad att kolla medan du sitter och ska fokusera.
Mm. I företagets kassaskåp.
Ja, till exempel. Exakt. Fråga din chef vad ni har i ert kassaskåp.
Ja, precis. Skapa mer struktur och sätta upp gränser för sig själv på något sätt.
Mm, precis. Mm. Och man kan också prata med sina kollegor och med sin chef. Hur man vill att vi ska hantera det här. Hur snabbt behöver man svara på mejl? Mm. Är det okej att ha mobilen upp under möten?
Ja, precis. Det är en del av företagskulturen också, kan man säga.
Ja,
så det kan
exakt.
Det kan vara saker som man kan komma överens om gemensamt till personalen också.
Mm, precis. Mm. För det är inte så konstigt som sagt att vi inte vet hur vi ska hantera det här för att det är så nytt. Utan det är nu vi måste hitta de här gemensamma spelreglerna kring det.
Mm. Många av oss kanske ligger och skruvar på oss på nätterna och sover dåligt. Och då kanske man plockar upp mobilen och bara kollar lite när man ändå inte kan sova. Är det en bra idé?
Ja, vi kan börja med att säga att det är väldigt vanligt att man gör så. Däremot så kanske jag ska säga att det inte är en så bra idé. Och det beror på 2 saker då. Dels att ljuset från skärmen riskerar att göra att du blir mer vaken helt enkelt. Också att det man gör på mobilen brukar vara ganska intressant. Och då blir man lite uppjagad på grund av det. Om man till exempel då kollar mejlen eller skriver lite meddelanden eller så.
Mm.
Det är vad psykologer brukar rekommendera om man har sömnproblem.
Mm.
Det är just att hjälpa hjärnan att förknippa sömn med sängen. Så inte göra någonting annat i sängen än att sova.
Inte ens läsa?
Ja, men läsa kanske går bra. Sex kanske går bra.
Mm.
Men liksom lugna aktiviteter. Inte kolla mejlen i sängen.
Lugnt sex.
Ja, exakt. Nej, men att, så då om du vaknar mitt i natten och har legat vaken en kvart utan att kunna somna. Ja, men gå upp då. Och gör någonting lite småtrist. Läs en lite tråkig bok eller någonting. Och sen när du märker att du börjar bli sömnig igen, då går du och lägger dig. Men ta inte upp mobilen och spela något kul spel, för att då riskerar du att bli vaken längre.
Mm. Lyssna på saker, lyssna på ljudböcker och sådär, eller är det okej? Okay, kan inte det vara lite sövande då? Eller?
Ja, om det är en halvtråkig bok skulle jag säga. Så det får inte vara för spännande.
Nej, okej.
Okay. Inte för spännande podd. Inte den här podden.
Nej, nej. Alltså sociala medier liksom kan ju vara en källa till stress. Vad är det som kan stressa oss när vi liksom håller på med sociala medier?
Det här är ju någonting som det också har skrivits väldigt mycket om. Just det här att man går in, ser sitt flöde och det är bara alla de här perfekta bilderna. Aha, de hade det jättehärligt på sin semester. Här är någon som det går jättebra för på jobbet. Och så blir man avundsjuk. Och så blir man lite deppig. Varför har inte jag det så här? Men nu har det faktiskt kommit studier som visar att det verkar inte som att det är sociala medier i sig som får oss att må dåligt, utan vad vi gör på sociala medier. Så just det här då passiva scrollandet i flödet, det verkar som att det får oss att må sämre. Om man däremot gör aktiva saker, till exempel chatta med kompisar, är med i olika intressegrupper och är aktiv där, då verkar det som att det får oss att må bättre. Så man kan se över lite, vad är det man gör på sociala medier egentligen? Om man har en dålig dag och man bara vill dra sig undan, men då kanske det inte är sociala medier man ska gå in på, för då riskerar man att må ännu sämre.
Just det. Alltså, ibland kan jag bli irriterad när jag är inne på Twitter för att jag blir så uppeldad över att folk skriver så idiotiska grejer. Så även om jag försökte designa mitt flöde efter mina preferenser, så jag kan ändå bli lite irriterad. Ja, men det är någon idiotisk artikel som någon har delat och sådär. Men sen så satt jag och läste tidningen igår morse och då blev jag lika irriterad på morgontidningen. Det känns som att det är liksom, irritationen liksom ligger potentiellt så här, i alla medier på något sätt.
Ja, det går ju inte att leva ett liv utan att bli irriterad. Utan det kan man ju bli hela tiden.
Ja.
Men däremot är frågan då, vad är syftet med att till exempel följa de här personerna då på sociala medier som du blir irriterad av?
Ja.
Det skulle ju kunna vara någonting bra då att när du blir irriterad så agerar du på det. Du skriver en debattartikel eller går med i en organisation eller du ger in diskussion med den här personen.
Mm.
Och då kan det vara någonting konstruktivt. Men om det mest är att du bara sitter och blir irriterad och din dag blir sämre, ja, men då kanske du inte behöver följa den här personen.
Nej, precis. Nej. Jag får ta bort ännu fler i mitt flöde. Snart är det bara jag och mamma kvar.
Ja. Men det är ju också ett tips att anpassa ditt flöde så att det faktiskt utvecklar dig som människa. Och vad många gör då till exempel är att de tänker, ja, men jag vill vara nöjd med min kropp. Då ska jag följa en massa influencers som kan ge mig tips på hur jag kan gå ner i vikt.
Mm.
Men om du verkligen vill bli nöjd med din kropp så kanske det inte är de här influencers som kommer hjälpa dig dit. Utan då kanske det är bättre att följa kroppsaktivister som faktiskt är nöjda med sina kroppar. Eller att följa matbloggar som lägger upp inspirerande recept.
Vanligt folk.
Vanligt folk också, bra att välja. Ja.
Ja. I slutet av boken så skissar du lite grann kring hur tekniken skulle kunna utvecklas och hur den borde utvecklas. Jag tänker att så länge de här stora aktörerna designar appar och så att vi ska stanna längre än vad vi egentligen vill, så kommer det inte bli lättare att hitta ett balanserat förhållningssätt till tekniken. Vad tror du? En ledande fråga.
Ja, nej, men det är en väldigt, väldigt intressant och väldigt stor fråga. Till att börja med så tänker jag att, som du säger, tekniken är ju långt ifrån perfekt idag. Den har ju inte alltid vårt bästa för ögonen, utan det finns en massa affärsintressen inblandade. Och då får ju vi, i väntan på bättre teknik, anpassa våra egna vanor, våra egna normer i umgängeskretsen och på jobbet så där, för att vi ska kunna använda den här tekniken så bra som möjligt.
Mm.
Men i framtiden så vill vi ju se bättre teknik. Och det är också någonting som håller på att hända. Just det här, alla skriverier de senaste åren har ju lett till att de stora företagen Facebook och Google och Apple har börjat införa funktioner just för digitalt välmående. Och det är ju någonting positivt. Och det här tänker jag också att det kan ju bli så mycket större. För de här uppmärksamhetskrokarna som vi pratade om tidigare, de är ju inte dåliga i sig, utan det beror ju på vad de uppmuntrar oss att göra. De skulle kunna uppmuntra oss att stanna i appar där vi lär oss någonting. Eller att det skulle bli jättekul att sitta och skriva rapporter på jobbet och det är väldigt svårt att sluta, vi vill bara fortsätta. Så att vi kan verkligen styra teknikutvecklingen i en positiv riktning. Och det är det jag tänker att vi vill göra, snarare då än att kanske minimera skärmanvändandet. Att försöka gå tillbaka i utvecklingen till att använda tekniken så lite som möjligt.
Mm. Du skriver i boken om någonting som du kallar för medveten frånvaro. Vad är det?
Ja, det är just att utnyttja den här fantastiska effekten som mobiler kan ha. Att man glömmer tid och rum. Så då man till exempel... jag kan vara så när jag står och väntar på pendeltåget, det är sent på kvällen, jag har lågt blodsocker, jag vill bara komma hem. Men då vet jag, ställer jag mig nu och kollar memes, så kommer jag bara vara fast i den här världen av gulliga katter tills jag bara plötsligt tittar upp och tåget står där. Det är perfekt. Då kan jag använda mobilen i det syftet. Och sen får man ju se till då att man använder det här vid tillfällen, alltså vid enstaka tillfällen för att spola framtiden. Så att det inte blir så att hela ens liv bara blir att man till exempel sitter och kollar på serier för att döva sin ångest.
Ja, just det.
Då kanske man snarare borde uppsöka en terapeut till exempel.
Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du någonting utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Jag är väldigt nyfiken på det här med slow art. Är det någonting du är bekant med?
Nej.
Det är helt enkelt... konst som tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid att göra. Så det kan vara till exempel någon som har gjort en bård som är så här, täcker en hel, du vet, salvägg, och så har de bara stansat ut grejer med hålslagare.
Ja.
Så det är så här fantastiskt landskap gjort med hålslagare, så det tar liksom flera år att göra.
Ja.
Och jag är väldigt nyfiken på, varför gör man sånt här? Vad får man ut av det? För jag tycker det är så himla häftigt.
Det låter ju superspännande. Vi kollar upp det.
Ja.
Siri Helle, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Ja, jättekul att jag fick vara här.
Siri Helle om hur vi ska tänka kring våra mobiler. Jag är lite lättad faktiskt att det trots allt inte bara är nattsvart kring hur vi ska använda våra smartphones. Och så fick jag en del handfasta tips också. Och ännu fler finns i Siris bok Smartare än din telefon som du hittar i boklådorna och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis smarta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.